Jag har lite kämpat med vad jag ska predika om. För det som jag har känt att jag ska predika om. Jag har funderat, kanske jag tar någonting av det som Gabriel tänker predika här framöver. Han har nämligen pratat om att Gud är glad. Och jag tänkte jag ska inte ta något som liknar det. Men tyvärr Gabriel, om du har tänkt att predika... Så har jag tänkt så här. Vad blir Gud glad över? Jag tänkte jag skulle lite gå in på ett par saker som Gud blir glad över. Och man kan ju fråga, blir Gud glad? Jag menar, har det någon betydelse vad som händer bland oss? Han är ju så stor. Han behöver ju inte oss. Han har ju allt han behöver. Han har skapat allting. Men Bibeln säger ju i alla fall att Gud... Han har bestämt sig för att interagera med oss. Det vill säga, han handlar med oss, han kommunicerar med oss. Och om vi människor ska förstå någonting så måste ju känslor och sånt vara med. Så Bibeln talar ju ofta om att Gud, han kan glädja sig, han kan vara bedrövad, han kan vara arg, han kanske kan... vara utled med, över vissa saker. Församlingen var det nu var som var ljum, ville han utspy ur sin mun. Det är liksom, det finns de här känslorna. Men Gud kan alltså vara glad över någonting som händer på jorden och som händer i våra liv. Och alldeles särskilt har han ju bestämt sig för att han ska kommunicera med oss, agera tillsammans med oss. Och då kommer de här sakerna in. Så då ska vi se, vad blir Gud glad över? Han blir ju inte glad alltid över precis samma saker som vi blir. Och jag kommer att utgå ifrån det här ordet som finns i Psaltaren 147 och 10 till och med 11. Där det står att han har inte sin glädje i hästens styrka. Inte sin fröjd i mannens snabbhet. Herren har sin glädje i dem som vördar honom och hoppas på hans nåd. Vi människor, vi kan glädja oss åt alla möjliga saker. Till exempel starka hästar och snabba män. Och jag tror att när vi försöker göra Gud glad så tänker vi som människor tänker. Ja, om jag gör det här så blir han nog glad. Om jag arbetar hårt, visst blir han glad då? Och om jag bygger en fin kyrka, om jag sjunger vackert, eller om jag ber och offrar, eller om jag ger upp olika saker för hans skull, eller om jag hjälper de fattiga. Liksom vi är inställda på sådana här saker som vi själva tycker väl är bra, och som till och med, det är sant att Bibeln också säger att de är bra. Jag säger inte att det är dåliga saker. Och en del människor, när de gör alla de här sakerna, de är som starka hästar och snabba män. Alltså man kan ju inte annat än beundra vissa för hur mycket de kan göra, hur snabbt och hur duktiga de är. Mycket duktigare än jag, tycker vi ofta. Men då har jag börjat fundera lite, hur ser Gud på alla de här duktiga sakerna som vi gör? Och som andra gör ännu bättre än jag. Är det det som är liksom det som, åh, nu har han gjort tillräckligt, nu är jag glad. Är det det som Gud tänker? Eller tänker han lite djupare kanske? Vilket jag tror. Och jag tycker det kommer fram i det här bibelordet. Att han har glädje i dem som vördar honom. Och som hoppas på hans nåd. Allt det här andra kanske kommer av att de är sådana här, de här människorna. Så jag tänker tala lite om vad det innebär att vörda honom och att hoppas på hans nåd. Och nu är det här från Folkbibeln 2015. Jag är inte så jättevan med att det står vördar honom. För i den gamla översättningen stod det fruktar honom. Och jag tror att på finska eller något annat språk så kan det vara en helt annan betydelse. Men det är i alla fall ett ord som tydligen är så pass stort att man kan översätta det på väldigt många sätt. Men det har någonting att göra med att Gud är Gud. Det är honom vi tjänar. Det är honom vi upphöjer. Och han är liksom stor för oss. Och som jag redan sa, och ibland så tror vi att vörda Gud, det är liksom att göra goda gärningar. Jesus säger i Matteus 6, vers 1-4. Akta er för att göra era goda gärningar inför människor, för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva ska du inte basunera ut det så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Då ges din gåva i det fördolda, och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Alltså, att frukta eller vörda Gud, det är liksom inte bara att för syns skull göra alla de här goda gärningarna. Visa att jag är en sån som ger gåvor och så vidare och så vidare. Visst är det bra att göra det som vi vet att är gott i Herrens ögon. Men vi kan inte förtjäna att han blir glad på det sättet. Bara av de här gärningarna i sig. Andra människor tänker sig, och kanske jag också många gånger har tänkt mig, att om jag får leva i det här karismatiska, då kommer Gud att vara glad över mig. För att då händer det saker. Och ja, jag är just, då kommer Gud att vara glad för att jag är sån. För att jag på något vis lever i anden. Och från en sida sett, visst är han säkert glad över det. Men djupast sett, det är inte det som handlar, som är att vörda Gud eller frukta Gud. Jesus säger igen i Matteus 7 och 21 till och med 23. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Det här är ett ganska märkligt ord. Enligt vår måttstock tycker vi ju nog att en som har drivit ut onda andar, som har gjort kraftgärningar med Jesu, i Jesu namn, det måste ju vara en människa som helt automatiskt liksom har väldigt nära förhållande till Gud. Men jag tror ju att ibland är det så att det kan börja väldigt bra. Men sen är det någonting som leder en sån här människa bort ifrån Guds vilja. Och då kan det bli faktiskt till slut att allt det här som de har gjort i Jesu namn, som vi har gjort i Jesu namn, det blir inte till nytta för oss själva, även om det kanske har hjälpt någon annan. Därför att Gud hade sagt något annat. Vi skulle göra någonting som vi inte gjorde. Då har vi inte vördat Gud. Då har vi inte fruktat Gud. Fast vi var mitt inne i allt det där. Jag vet inte om ni förstår vart jag vill komma. Det finns någonting djupare än bara de här yttringarna som ju är bra i sig. Men Gud ser väldigt mycket djupare. Och Paulus säger ju också att om jag talade människors och änglars tungomål men inte hade kärlek, då skulle jag bara vara som en klingande cymbal och något skramlande instrument, eller vad han sa. Där kommer samma tanke fram, att det är inte de grejerna som är viktiga, utan kärleken och det här förhållandet till Gud. Hur ser jag på Gud? Vilken plats har han i mitt liv? Vördar jag honom? Eller fruktar jag honom? Eller tjänar jag honom? Tror jag det står i någon översättning. Men vad är mitt förhållande till Gud? Så karismatiska saker är inte alltid detsamma som att vörda Gud eller frukta Gud. Och en annan sak som också vi ibland förfaller till, det är att göra liksom så här religiösa övningar för att synas. Jesus sa i Matteus 6:6, nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och före det hade han talat om hedningarna som har många ord, tomma ord. Och på den tiden så hedningarna, det var faktiskt en konstart att be. De formade fina ord till sina gudar. Men det fanns ju inget innehåll. Bönen fungerar för att den har ett verkligt innehåll och att den kommer från hjärtat. Inte för att den är lång och välformulerad. Gud ser i det fördolda, i det som inte syns för andra människor. Där börjar det, då kommer vi nära det här vad det är att vörda Gud eller frukta Gud. Jag menar, vad gör vi där när ingen annan ser? Hur tänker jag på Gud i min kammare när jag är ensam? Är jag den samma människan där som när jag står inför folk och kanske ber högt eller talar fint? Det är där i gemenskapet med Gud som det visar sig om vi har det som kallas integritet. Att vi är samma människa när vi talar med människor som när ingen ser. Och jag tror att Gud är väldigt glad när han ser att en människa har integritet. Att den här människan är lika from eller lika, vad ska vi säga, på alerten när det gäller det andliga där hemma. När han har ingenting att tjäna på det inför människor, så är ändå hjärtat med där. Då tror jag att Gud blir glad. Det är en av de här sakerna som han blir glad över. Och både Gud, människor och samhället har väldigt glädje av sådana här människor. Det är egentligen de här människorna som på något vis bär upp saker och ting så att de fungerar. Jag har läst en bok som det är en indier som heter Vishal Mangalwadi har skrivit. Han är filosof, han har studerat filosofi i Indien, i sekulära sådana universitet, och också var han och studerade i hinduiska ashrams innan han blev en kristen. Han är en sån där intellektuell person. Och han har skrivit en bok som heter The Book That Made Your World. Alltså boken som gjorde din värld till vad den är ungefär. Och boken handlar om Bibeln som är, han menar att Bibeln är orsaken till den västerländska civilisationens framgång. Allt som har, liksom det här som har gått ändå så bra för det västerländska. Som vi nu håller på att tappa för övrigt, därför att vi inte håller oss till Bibeln längre. Och han säger att om man tittar på listan över länder som är minst, de som är minst korrumperade länderna i världen, så hittar du sådana här länder där Bibeln har haft ett väldigt stort inflytande. Det är de här länderna som reformationen slog igenom på 1500-talet. Där människorna fick Bibeln att läsa själva. Det var inte längre någon annan som skulle läsa och säga att så här är det och så vidare. Och vad har då det för samband med liten korruption i ett land? Jo, han menar att när man läser Bibeln så tar man själv reda på vad som står där. Och man känner att jag har själv ett ansvar inför Gud. Jag har ett personligt ansvar för mitt liv inför Gud. Det finns inte en kyrka däremellan som på något vis filtrerar bort allting. Och som kan ge mig liksom avlat eller förlåtelse. Utan det är jag och min Gud som behöver göra upp om den här saken. Och han menar att det här har lett till att, att människor, de, när de känner att de är personligt ansvariga för en Gud som ser dem hela tiden. Också där hemma, också när de har chansen att ta lite mutor som ingen ser. När de har chansen att berika sig på ett oärligt sätt. Att de ändå säger, nej men Gud ser mig, jag gör inte det här. Och då menar han att därför att det fanns så många människor som hade läst Bibeln och tänkte så här, att Gud ser mig och jag är ansvarig inför Gud. Därför hade det blivit en del av folksjälen i de här länderna. Att också de sekulariserade, de tycker det är självklart man ska vara ärlig. Vi tror inte på Gud, men man ska vara ärlig och man ska ha integritet. Allt det här, det finns i de här länderna. Trots att man på något vis har börjat lämna Bibeln. Men det där har liksom stannat kvar i folks medvetande. Det är hans förklaring till varför det är just sådana länder som inte är så korrumperade. Och jag tror det förklarar någonting av vad det är att frukta Gud. Eller vörda Gud. Det här att vi är ansvariga inför honom. Direkt. Och när vi tar det här ansvaret, då blir Gud glad. Den här människan har fattat att han eller hon är ansvarig inför mig, tänker Gud. Och att ta ansvar innebär ju att man, ibland så måste man erkänna, Gud, jag har inte lyckats. Men man kan vara ärlig där med Gud, för Gud ser ju ändå ända in i hjärteskrymslena på oss. Så det är liksom, tror jag, det här med att frukta Gud. Det är att vara, ha integritet. Men också att se att man är ansvarig inför Gud för sitt liv. Och dra slutsatsen av det. Så det var den första delen som vi sa, att han är glad över dem som vördar honom eller fruktar honom. Som det står i vissa översättningar. Den andra delen var de som hoppas på hans nåd. De är han också glada över. Och i själva verket behövs det både och. Därför att om du inte är ansvarig inför Gud och du inte inser att här är något som behöver åtgärdas, då behöver du ingen nåd och då behöver du inte hoppas på hans nåd heller. De hänger ihop de här. Och så är det ju så att det skulle ju vara en grym religion om vi bara var ansvariga inför Gud. Åh, jag måste göra rätt inför Gud. Jag måste. Och så känner vi ju till hur det är. Ingen av oss gör som vi lyckas alltid med allting som vi har som föresats inför Gud. Utan vi behöver den här nåden. Liksom att Gud, trots att Gud hittar ju en väg att trots att vi inte hade fyllt lagens krav så kunde vi ändå få ha gemenskap med honom genom nåden. För nåd innebär ju att man inte behöver ta straffet för någonting som man har gjort. Som man egentligen, man är helt skyldig, och man till och med erkänner jag är skyldig. Men ändå så kommer nåden in. Jag behöver inte ta straffet för att den är annan som har tagit straffet, nämligen Jesus. Men vi ska se, den här salmen som vi läste, den är ju från gamla förbundet. Och vi ska se lite grann att det finns en väldigt bra fortsättning i det nya förbundet. Men först ska vi ännu titta lite djupare på det här. Vi gör ju fel väldigt ofta. Vi syndar, åtminstone jag. Och ibland så känns det nog som att den där synden jag gjorde var helt oöverkomlig. Den är så stor. Jag har misslyckats så totalt. Jag har ingenting att hämta hos Gud. Så var det ju för kung David. Han hade ju fallit i synd på det sättet att han såg en av sina tjänares hustru. Och han låg med henne. Och han skickade den här mannen ut i kriget för att han skulle bli dödad. Så att han skulle få den här Batseba som hon hette. Och efter det så skrev han en psalm. Först ska jag också säga att David omnämns i Bibeln som en man efter Guds hjärta. Och jag har ofta tänkt på att liksom, det var intressant att han är man efter Guds hjärta. Men jag tror att det är det sätt som han reagerar på när det hade gått åt skogen. Det är det som gjorde att han var en sån som Herren kunde vara glad över. För att han hoppades på Guds nåd. Och han skriver, David skriver i psalm 51, 18 till och med 19. Att slaktoffer gläder dig inte. Annars skulle jag ge dig det. Brännoffer vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud. Alltså, visst hade Gud instiftat offer. Syndoffer fanns ju i templet. Men här säger David att det där vill du inte ha. Och det är väl säkert den här kontrasten att om man bara gör de där sakerna man ska, ritualerna, men inte har ett förkrossat hjärta, så är det helt bortkastat. Du kan offra hur många getter som helst om inte hjärtat är med och ångrar och är förkrossat över det här som gick fel. Och jag tror det är så med många andra sådana här saker som vi tror att om vi följer det, liksom den här rutinen i kyrkan, vi går till nattvarden, vi sjunger lovsånger och så här, så är allting väl. Men det räcker inte. Jag behöver ha ett förkrossat hjärta när det har gått fel. Jag tror att det är det som lite saknas i vår tid. Därför att man talar om nåden på ett sånt sätt att ja, det kvittar hur du gör. Bara du liksom tar emot nåden. Det är sant, men jag tror att det behöver finnas en ånger och en gudsfruktan bakom. Att det här är inte rätt inför Gud. Jag behöver vända om. För det behöver finnas omvändelse. Förkrossat hjärta. Det tror jag att vi alla lite till mans behöver ibland ha ett förkrossat hjärta. Och vända åter ifrån det som vi ser. Det här var inte bra. Det här gick fel. Och det här vill jag inte mera. Och glädjande nog så finns det ju hjälp. Jag menar, vi har den helige ande som hjälper oss att komma vidare. Och vi behöver inte vara utlämnade till oss själva. Men alltid nu och då så, och ganska ofta nog, så behöver vi känna det här. Behöver vi bekänna vår synd inför Gud. Det här blev fel och jag vill ha din nåd, din förlåtelse. Och det här med nåd är så pass viktigt att Jesus, han säger i Lukas 10:17-20, alltså det var de här 70 lärjungarna som hade varit ute och drivit ut onda andar, och de lydde dem och de var jätteglada när de kom. Så säger Jesus till dem, ja, vi läser. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Alltså mitt i den här euforin över att det har gått så bra. Åh, vad härligt. Andarna flyr. Så säger han det här: var glada över att era namn är skrivna i himlen. Det är så mycket viktigare att namnet är skrivet i himlen än att jag liksom, att allting går så bra, så att säga. Det enda som bär ända fram till himlen, det är ju Guds nåd. Alltså det är inte på grund av något av det vi har gjort. Inte på grund av något annat än det som Jesus har gjort för oss. Som vi kan få våra namn skrivna i himlen. Allt det stora i våra liv som händer, det kommer av Guds nåd. Till och med nådegåvorna. Det är därför de heter nådegåvor. Vi behöver Guds nåd. Alltså det, vi förtjänar ju inte allt det där. Men när vi hoppas på hans nåd så kan vi också få hans nåd. Och den där salmen då, som jag läste först, den skrevs ju under den tiden kunde man på ett sätt bara ännu hoppas på Guds nåd. Men det som har hänt när Jesus dog och uppstod, det är ju att vi har tillgång till nåden. Vi behöver inte bara hoppas på den, vi kan ta emot nåden i våra liv. Ta emot det som Gud vill ge, som befriar oss. Jesus sa i Johannes 1:17, nej det är nog bara Johannes som säger det. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Egentligen så är det så här, för mig så är det här med att frukta Gud, det står lite för det här med sanning. För om jag fruktar Gud så bekänner jag att så här är det. Det är liksom inga lögner mellan mig och Gud. Sanningen om mig är så här är jag. Och Gud, du är där, du är mäktig, du är fullkomlig. Jag är den jag är. Och jag behöver din nåd. Så nåd och sanning följs väldigt ofta åt i Bibeln när vi läser. Läser du om nåden så läser du oftast om sanningen också. För man behöver komma till sanningen först för att se att man behöver nåden. Och våra namn, de skrivs i himlen när vi följer Jesus. När vi tar emot den här nåden. Så det jag bara ville säga helt kort idag var det att Gud har sin glädje i dem som tar ansvar för sin synd. Som fruktar Gud. Som erkänner sitt personliga beroende av Gud. Och som hoppas på hans nåd. Som inte sätter sin tillit till vad de kan göra. Vad de kan uträtta. Vad de kan få till. Utan det som Gud vill göra i oss. Det är de två sakerna som Gud blir glad över. Ska vi be. Herre, tack för att du har gjort det möjligt för oss att ha gemenskap med dig. Tack för att du också kan glädjas över den som är ödmjuk inför dig. Som lever i vördnad för dig och Guds fruktan. Och som väntar på din nåd. Som hoppas på din nåd. Som tar emot din nåd. Herre, hjälp oss att alla leva på det sättet. Att vi inte förlitar oss på det yttre. Inte på religiösa handlingar. Inte på goda gärningar. Eller kanske karismatiska uppenbarelser. Utan att vi får lita till din nåd. För att din kraft fullkomnas i vår svaghet. Herre, tack att du är med mina vänner som är här. Låt det här ordet bara få växa till ibland oss och bära frukt. Amen.